إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Vi fortsätter att gå igenom Kitab Riyadu Salihin och vi började i förra veckan att gå igenom, eller vi började tidigare att gå igenom kapitlet om Zuhud. Zuhud, avhållsamhet i dunya. Att inte vara besatt av det världsliga livet, utan att kämpa för att komma till paradiset. Och inte låta sig förföras av rikedomar och makt, status och andra världsliga saker som kan distrahera människan och få henne bort från den rätta vägen. Och vi nämnde i förra veckan några vackra hadither i ämnet. Och idag så kommer vi bihawlillahi ta'ala att fortsätta. Och vi påminner också ständigt om att subhanallah, vi är i ständigt behov av att påminna oss om dessa hadither och dessa koranverser som påminner oss om meningen med livet. Och att det riktiga livet är det kommande och inte det nuvarande. Dessa hadither borde vi memorera och tänka på ständigt, så att vi inte fastnar i dunya och glömmer bort vårt viktigaste mål. Och vi börjar med hadith Mustawrid radiyallahu anhu. Där Mustawrid radiyallahu anhu säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att liknelsen av detta liv jämfört med nästa liv är som en person som doppar sitt finger i havet. Låt han se vad som stannar på fingret. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Subhanallah. Här har vi, som vi nämnde i förra lektionen, vi har Darul Dunya och Darul Akhira. Eller hur? Vi har det världsliga livet och det kommande hemmet, livet. Och det kommande livet, vi sa det delas in i två. El-Barzakh och El-Akhira. Barzakh är den tiden när man väntar på domedagen. Taib, så vi har dunya och vi har akhira. Och nu vill jag att vi ska förstå, vi ska jämföra. Jämför det här livets rikedomar med nästa livs rikedomar. Det här livets rikedomar, det kan vara slott, det kan vara lyxiga bilar, det kan vara guld, det kan vara silver, diamanter, allt möjligt. Taib, alla rikedomar på hela jorden jämfört med nästa liv är som att du går fram till havet, inte en vattenpöl, till havet. Taib, hur mycket vatten finns det i havet? Allahu alam. Du går till havet och du doppar ditt finger i havet. Taib, så tar du upp fingret. Det vattnet som fastnar på fingret symboliserar alla världens rikedomar som går att samla på sig. Taib, vad är det, en droppe eller två droppar? Havet och det som är kvar symboliserar vad Allah har sparat i nästa liv. Går de ens att jämföra med varandra? Gör de det? I procent, matematik, blir det ens någonting värt att nämna? Nej. Och där ser ulema till och med, havet minskar inte av de här två dropparna, för att havet fylls alltid på. Och så är det också med Allahs skatter. Hos Allah finns det ingenting som minskar eller blir mindre, utan Allah säger vara kun fa yakun, och det ökar och det blir mer hela tiden. Subhanallah. Så att dunya är ingenting jämfört med akhira. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa också att platsen av en liten pinne, en salt, en piska eller en pinne i Jannah är bättre än allt som finns på dunya. Du får 1-2 kvadratmeter i Jannah, så är det bättre än att du skulle få hela dunya, allt som finns på jorden. Mashallah. Och det här är 1-2 kvadratmeter. Den sista mannen i Jannah, han får som 10 stycken dunya. Den här planeten 10 gånger. Den är lika stor. Mashallah. Och allt han kan önska sig. Taib. Så egentligen det här livet, wallahi, är ingenting jämfört med nästa liv. Och här säger också ulema att den här liknelsen med att dunya är så lite jämfört med nästa liv, den handlar om ägodelar och den handlar också om tid. att det här livets existens jämfört med nästa liv är som de här dropparna som du tar upp från havet. Det är ingenting. Varför? För dunja är begränsat. Kommer att försvinna. Till skillnad från nästa liv som är bestående. Så dunja, som vi nämnde förra lektionen, handlar om en dag eller någon timme. Kommer det kännas som på domedagen. Och i nästa liv är det ett evigt liv. Khulud. Ett evigt liv som aldrig kommer att ta slut. Och man kan inte jämföra några år med en evighet. Det går inte, eller hur? Evighet är aslen någonting som är svårt för oss att greppa tag om. Men Allah har sagt att det är så, då är det så. Vi kommer att få ett evigt liv. I paradiset eller helvetet. Må Allah ge oss paradiset. Så kolla här, dunja, hur begränsat det är. Subhana, dunja är kort jämfört med nästa liv. Det är kort. Och vad som finns kvar av det korta är ännu mindre. Profeten Ali, han sa, ja, domedagen sändes så här. Yani, mellan pekfingret och långfingret. Det här lilla biten är det som finns kvar av det här livet. Och det här var 1400 år sedan. Så dunja är kort. Och det som finns kvar av det korta är någonting litet. Och vad har vi fått av det här lilla? En liten, liten del. Och vad finns kvar av våran lilla del? En liten, liten del. Subhanallah. Ska vi sälja och kompromissa den här delen, yani våran belöning i Jannah, på grund av det här lilla världsliga? Nej, wallahi. Så dunja är ingenting jämfört med nästa liv. Hur mycket du än får i dunja. Wallahi, om du blir kung i dunja och blir president över världen och du får en bank med alla världens pengar och allt du kan önska dig, så är det ingenting jämfört med nästa liv. Kom ihåg det. Taib. Författaren nämner sen också, mashallah, en annan vacker liknelse från vår ärade profet alayhi salatu wassalam, där han säger att Jabir radiyallahu anhu sa att vi var tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och vi gick förbi marknaden. Och folk var runt omkring profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Och vi gick förbi en liten killing. Jättens barn. Det är ett litet lamm eller någonting sånt. Som hade små öron. Som typ missbildade öron. Och den var död. Den var självdöd. Den hade dött. Och det var då ett ruttet kadaver. Ett ruttet djur som låg vid sidan av vägen. Så profeten alaihissalam tog tag i örat på det här lilla lammet. Och han säger, vem vill köpa den här för en dirham? Vem vill köpa ett ruttet kadaver för en dirham? En liten summa pengar. Så sahaba, de säger, vi vill inte ens ha den. Vi vill inte betala någonting för den. Det är inte värd någonting. Och vad ska vi göra med den? Och då så säger profeten igen, alaihissalam, vill ni ha den? Ja, ni gratis. Och då så säger de, wallahi, om den var levande så skulle vi inte ens vilja ha den. Ja, ni kolla på dess öron. Hur ska vi då säga om den? Och den är självdöd. Och då så säger profeten, alaihissalam, wallahi, la dunya ahwanu ala Allahi min hada alaikum. Wallahi, så är dunya mindre värt hos Allah än vad det här lilla lammet är hos er. Och denna hadith i muslim. Subhanallah. Här återigen, reflektera. Ett lamm som har dött. Inte slaktat, det har dött. Taib, av en sjukdom eller någonting. Och det var aslen inte ens fint när det levde. Taib. Men det har dött, det är självdött. Det är ruttet kadaver. Vad händer med ruttna kadaver? De stinker. Det är insekter, maskar där och äter och så vidare. Vem av oss vill ens röra ett sånt här djur? Ingen. Eller hur? Skulle vi vilja köpa det för pengar? Nej. Du ser, du skulle gärna slänga det, ta bort det. Den här dunja, vad har den för värde hos Allah subhanahu wa ta'ala? Den är mindre värd hos Allah än vad det här ruttna lammet är hos människor. Förstår ni vad det här världsliga livet har för värde hos Allah subhanahu wa ta'ala? Har det något värde hos Allah? Ha? Är det här någonting, Allah värderar det här världsliga livet högt? Nej, wallahi. Det här världsliga livet har inget värde hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och också det är därför som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att den här dunja är inte ens värd en flugas vinge hos Allah. Och om den skulle vara värd en flugas vinge, så skulle Allah inte ge en kafir ett glas vatten att dricka. Här säger ulema att Allah ger dunja till sina fiender för att det har inget värde. Om du har en fånge i ett fängelse som har gjort alla möjliga brott och han har kränkt dig och din familj och allting, du skulle inte ge den här fången någonting av värde. Eller hur? Det av värde skulle du ge till dina vänner och så vidare. Du ger honom det sämsta du har. För att det inte är värt någonting hos dig. Och samma sak är det med dunja. Dunja är inte värd någonting hos Allah. Därför låter Allah hans fiender njuta av dunja. Och skulle dunja vara värd någonting, då skulle kuffar inte ha någonting att njuta av i dunja. Subhanallah. Så dunja är inte ens värd en flugas vinge hos Allah Azza wa Jal. Allah. Och ändå så finner vi att muslimer bråkar och dödar varandra på grund av dunja. Är det inte lågt? Är det inte det? Subhanallah. Och därför finns det tilliggande i den här hadithen, hadithen med lammet. Då profeten a.s. svär och säger wallahi att den här dunja är mindre värd hos Allah än vad det här lammet är hos er. Så låt mig inte finna att denna dunja har förstört någon av er. Låt mig inte finna att denna dunja har förstört någon av er. فَلَا أَلْفَيَنَّهَا أَهْلَكَتْ أَحَدًا مِنْكُمْ. Men tyvärr, Allah musta'an, så har dunja förstört många muslimer. De har slutat be på grund av dunja. Kvinnor har tagit av sin sjal på grund av dunja. Folk har lämnat sin din på grund av flickvän, pojkvän och alla möjliga världsliga saker. Wallah al-musta'an. Och vad har de vunnit för någonting i detta liv och nästa liv? Subhanallah. Bi'sa tijara. Vilken låg handel de har gjort. Författaren nämner sen hadith Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att jag gick tillsammans med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam i Harrat i Medina. Medina har västra och östra två områden som är omgivna med det som kallas för Harra. Och Harra betyder att det är ett område med lava, lavastenar. För det var länge, länge sedan var det vulkaner. Så Medina är omgivet med två lavaområden. Och därför, och de här lavaområdena är vassa svarta stenar typ. Taib. Och därför egentligen kunde man bara komma in från Medina från två håll. Inte öst och väst utan de andra två hållen. Och därför var det så lätt när de skulle gräva vallgraven. Ayyam al-Khandaq. När folket samlades för att attackera Medina, så kunde de gärna gräva de här vallgravarna, och för att soldaterna kunde inte komma in från dessa andra områden. Taib. Så Abi Dharr säger att jag gick tillsammans med profeten alaihissalam vid Medinas Harra, och vi vände oss mot Uhud, det vackra berget Uhud utanför Medina. Och så säger profeten alaihissalam ja Abi Dharr. Och då så säger han labaik ja Rasulallah. Jag är här, jag lyssnar, jag lyder, ja Rasulullah. Och då så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att jag skulle inte vilja ha lika mycket som Uhud i guld. Och det går 3 dagar förutom att jag har spenderat allting. Förutom några mynt som jag sparar för att betala skulder som jag har. Förutom att jag då skulle vilja spendera dessa pengar. Yani hakada wa hakada wa hakada. Yani höger sida, vänster sida, framför mig och så vidare. Och så säger profeten alaihissalam innal aktharina humul aqalluna yawm al-qiyama. De som har mycket i dunja är de som kommer att ha lite på domedagen. Förutom de som spenderar med sina pengar yani till höger, till vänster och bakom sig. وَقَلِيلٌ مَهُمْ. Och de är få. De är inte många. Och så säger profeten a.s. till Abi Dharr, stå kvar här. Rör inte på dig tills det att jag kommer tillbaka. Och så gick profeten a.s. in i nattens mörker. Själv. Och tills jag inte längre kunde se honom. Och så säger Abu Dhar att jag hörde ett skrämmande ljud. Och jag blev rädd för profetens skull, alaihi salam, att någonting skulle ha hänt honom. Så jag ville gå till honom. Jag skydda honom eller försvara honom. Men jag kom ihåg att han sa, rör inte på dig tills jag kommer tillbaka. Så jag stod kvar. Och när profeten alaihi salam kom tillbaka så sa han, jag hörde ett ljud som gjorde mig rädd. Och jag tänkte på dig. Och så sa profeten alaihi salam, är det säkert att du hörde detta ljud? Och då så sa han, nam, ja. Han sa, det här var Jibril som kom och han berättade för mig att den som dör från din umma utan att sätta någonting vid Allahs sida kommer att gå in i paradiset. Och då så säger Abu Dhar, även om han skulle begå zina, geni otukt, även om han skulle stjäla. Och då så säger profeten, även om han skulle begå zina eller stjäla. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Mashallah, den här hadithen är väldigt vacker. Här finner vi att profeten alaihissalam var ödmjuk och brukade umgås med sina sahaba. Och han gick då den här dagen och de stod framför berget Uhud. Har ni sett Uhud någon gång? Ja? Är det ett litet eller stort berg? Det är otroligt stort, eller hur? Det är flera hundra meter långt och jag tror det är nästan 100 meter högt och så vidare. Jättestort berg, mashallah. Profeten alaihissalam gjorde här en liknelse. Och han sa att om jag skulle få lika mycket som Uhud i guld, yani motsvarande i guld. Och det här, Allah alam, kanske motsvarar världens guld. Yani om jag skulle få lika mycket som Uhud i guld, så skulle jag inte vilja ha kvar någonting efter 3 dagar. Yani jag skulle vilja spendera allting inom 3 dagar. Varför 3 dagar? Ibn Hajar, han säger här i förklaringen, för att det är kanske den tiden det skulle ta att bli av med allt guld. Ja, nu skulle han kunna bli av med det snabbare, han skulle bli av med det snabbare. Men han tänkte att på 3 dagar kanske jag skulle kunna hinna tillsammans med sahaba att bli av med guldet. Och här finner vi profeten Muhammeds generositet, alaihissalam. Att han var den som gav utan att frukta fattigdom. Han ville inte spara på sig saker och ting till morgondagen. Han var inte mån om dunja och skatter och liknande saker, utan han ville bara ge saker och ting för Allahs skull. Och gärna fram, bak, höger, vänster till alla. Bara bli av med det här guldet. Förutom några mynt som jag skulle spara för att betala mina skulder. Subhanallah. Och här, mashallah, finner vi att profeten Muhammad alaihissalam var absolut inte mån om dunja. Han brydde sig inte om det världsliga livet. Att om jag hade pengar, jag skulle spara dem, jag skulle köpa det här. Som många av oss tänker. Nej, jag skulle, hans, yani hem, hans oro var hur han skulle kunna bli av med pengarna snabbast möjligt. Subhanallah. Vilket betyder att dunja är inte värt någonting för honom. Och sen så säger han att al-aktharina humul aqallun. De som har mest i detta liv är de som kommer att ha minst i nästa liv. Och i en annan hadith, al-aktharun humul asfalun. De som har mest är de som kommer att vara lägst. Minst, lägst. Och i en annan hadith, humul akhsarun. Det är de som kommer att vara förlorarna. Yani de rika i detta liv är de som på domedagen kommer att vara lägst, minst, fattigast, minst belöning. Förutom de som är rika i det här livet och skänker, fisabilillah. De ger fram, höger, vänster, bak. De skänker sina pengar. Men så sa profeten al-Islam att de är få. De är sällsynta. Och det här är någonting vi kan se idag. Att de flesta rika människor blir bara girigare. Och vill bara ha mera. Och är kanske de snålaste av människor. Är det inte så? De kan skänka några tusen hit och dit. Till skillnad från den fattiga mannen som kanske kan skänka 100 lappar eller 1000 lappar. Som kanske utgör 10, 20, 30% av hans hela egendom. Så han är mer generös än den här rika mannen som kanske någon gång ger lite 1000 lappar hit och dit. Så att många, många rika människor är snåla. Och den här rikedomen, som ulema också säger här, distraherar dem från deras viktigaste mål. Al-hakum mutakafur. Yani de distraheras av att samla på sig rikedomar. Och gör inte det som Allah skapade dem för att göra i detta liv. Vilket är att dyrka Allah, att kämpa för att komma till paradiset, att göra goda gärningar, att samla på sig hasanat. Utan de är upptagna med att investera och samla pengar och köpa och sälja och så vidare. Subhanallah. På bekostnad av religionen. Så här finner vi att rikedom för det mesta är inte positivt. Taib, och det nämnde vi också i förra lektionen. Profeten Muhammed a.s. var han rädd för att muslimerna skulle bli fattiga eller rika? Rika, eller hur? Han sa, wallahi, mal faqru akhsha alaykum. Det är inte fattigdom jag fruktar för er. Utan det är den här rikedomen. Rikedomen som leder till att vi muslimer börjar tävla med varandra. Vem ska ha mest, vem ska ha bäst, vem ska ha finast? Och sen börjar vi hata varandra, vi vänder varandra i ryggen och vi bojkottar varandra på grund av dunya, subhanallah. Så att fattigdom är inte det farliga. För fattiga är oftast folk som vänder sig till Allah. Ta hjälp med fattigdom kan också vara negativt. Men generellt, det farligaste är rikedom. Och det är det som får människan att vända sig bort från Allah, subhanallah. Förutom ett fåtal av de som är generösa och skänker och delar med sig. Och det fanns sådana människor som Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf och andra sahaba som mashallah gav så otroligt mycket från sin rikedom och gynnade islam. Och det finns fortfarande folk, och lillahi alhamd, muhsinin som skänker pengar fi sabilillah och bygger moskéer och koranskolor, barnhem och liknande saker. Må Allah belöna dem. Taib. Men tyvärr så är det mera av den andra. Wa qalilun ma'hum. De är få, dessa människor. Och sen så nämnde Abu Dharr radiyallahu anhu att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam då gick in i mörkret själv. Gick in, det var på natten, han gick in någonstans. Och att ängeln Jibril då kom till honom. Men Abu Dharr visste inte att det var ängeln Jibril, han hörde bara ett skrämmande ljud. Och profeten hade sagt till honom, stå kvar tills jag kommer tillbaka. Och subhanallah, han hörde det här ljudet, han ville gå och hjälpa profeten a.s. Men att lyda profeten Muhammed a.s. kommer först. Han sa, rör dig inte, då rör jag mig inte. Vad som än händer, jag står kvar. Och det är så muslimen ska vara. Har Allah sagt någonting? Har profeten Muhammed sagt någonting a.s.? Khalas, sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. Även om vi tycker att det är någonting fel, vi borde göra någonting annat, nej. Khalas, islam har sagt så, då är det så. Så han står kvar. Tills då profeten Muhammed a.s. kommer ut tillbaka och han kommer med mashallah denna glada nyhet att ängeln Jibril a.s. kom till honom och sa att ja Muhammed, den som dör från din umma, från muslimerna, han dör på tawhid utan att ha dyrkat någonting annat än Allah, kommer att gå till paradiset. Mashallah, här finner vi dygden av tawhid. Det viktigaste som finns i islam, la ilaha illallah, att endast dyrka Allah. Och att inte begå den största synden som finns, vilket är att dyrka någonting annat än Allah. Så dör man på tawhid, att endast dyrka Allah azza wa jall, så är man garanterad paradiset. Och då så säger Abu Dharr i förvåning, ja Rasulullah, även om han skulle begå zina, yani han skulle ligga med en tjej haram eller tvärtom, eller han skulle stjäla. För att Abu Dharr visste att de här synderna är grova och kan leda till helvetet. Och då så säger profeten a.s. ja, även om han skulle begå zina och stjäla. Subhanallah. Och det här betyder inte att de här två synderna inte är farliga. Nej, så länge en människa dör på tawhid, på la ilaha illallah, och inte dyrkar någonting annat än Allah, så kommer han att gå till Jannah. Men vissa går till Jannah direkt. Allah kommer att förlåta dem. Vissa gör tauba för sina synder i det här livet. Andra dör på synder, men Allah förlåter dem på domedagen. Andra människor dör på synder utan att ha gjort tauba och straffas i helvetet. Eller på domedagen eller i graven innan de får gå in i paradiset. Men varje muslim kommer att få gå in i Jannah. Så man ska inte heller ta för givet att säga, det är lugnt, jag kan ha flickvän, jag kan stjäla för att jag kommer gå till Jannah. Nej, du kanske går till helvetet. Och vem vill ens gå till helvetet om det är en minut? Kom ni ihåg hadithen förra veckan om mannen som doppas i helvetet? Kom ni ihåg den? Han glömmer bort allting gott han har varit med om hela livet. För att, yani, helvetet går inte att föreställa sig. Subhanallah. Vem av oss skulle vilja doppa sig i kokande lava till exempel i det här livet? Ja, man säger ha kul i livet om du doppas i lava 10 sekunder. Vem skulle acceptera en sån här deal? Ingen, eller hur? Och vad ska vi då säga om helvetet som är 69 gånger varmare? Audubillah, förstår ni? Så att man ska inte heller ta lätt på synder. Synder leder till helvetet. Men är man muslim så bi'idhnillahi kommer man att gå till paradiset. Ja. Och författaren nämner sen en liknande hadith. Att profeten a.s. sa att jag skulle inte vilja ha lika mycket guld som Uhud. Förutom att jag då skulle vilja ge bort det inom 3 dagar. Utan någonting som jag då använder för att betala en skuld. Tayyib. Sen nämner författaren hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kolla på dem som är lägre än er och kolla inte på dem som är över er, för detta kommer att hjälpa er att uppskatta Allahs ni'ma, hans gåvor till er. Bukhari Muslim. Och i Sahih Muslim så sa profeten alaihissalam: om man kollar på någon som har det bättre än dig i pengar och i utseende, så ska man också kolla på den som har det sämre än dig. Taib. Så mashallah, väldigt vackert råd från profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Hur vi ska se på saker och ting i det här livet. Om du kollar på dem som har det bättre än dig, vilket du inte ska göra. Yani du ska inte jämföra dig själv med folk som har det bättre ställt. Men om du nu gör det, så kolla på dem som har det sämre än dig. Och det här mashallah gäller i allting i dunya. Det kan vara i pengar. Och vi människor har den här tendensen att jämföra oss med andra. Är det inte så? Och speciellt idag mashallah med tidningar och internet och filmer och jag vet inte vad. Du ser folk som lever som konungar. Så att det blir lätt att jämföra sig själv och tänka: men jag har ingenting. Nej. För det första, du ska inte jämföra det. Taib, du ska tänka att Allah har gett dig den största gåvan som finns, vilket är islam. Och även om de har fått mera dunja än dig, de har fått rikedomar och andra saker, kolla då på den som har det sämre än dig, han som har det lägre än dig. Du kanske kollar på personen som har fina bilar och så vidare. Taib, du kanske inte ens har någon bil. Så alhamdulillah, jag kan gå mashallah. Eller hur? Det finns folk som inte ens kan gå. Är det inte så? Någon har värsta bilen för flera miljoner, alhamdulillah, har en bil som funkar. Det finns folk som inte har någon bil, eller hur? Du kollar på folk som är friska, du kanske har någon sjukdom. Det finns folk som wallahi är mycket sjukare än dig, som inte ens kan röra på sig, som inte kan se, inte kan höra, som bara ligger där i sängen och så vidare. Alhamdulillah att du är så frisk som du är. Är det inte så? Du kanske kollar på någon som är supervacker, värsta kroppen och allting. Alhamdulillah, kolla på dem som är fulare än dig. Ja, hela tiden tänk på det här sättet. Och subhanallah, det här på islam kallas för al-qana'a, att man är nöjd med det man har fått. Och det här är den riktiga rikedomen. Du är nöjd med de gåvor Allah azza wa jalla har gett dig. För att om du kollar och jämför dig med de som är bättre än dig i dunya, så kommer det aldrig ta slut. Hur mycket du än samlar i dunya, det finns alltid någon som har någonting bättre. Är det inte så? Låt oss säga hypotetiskt, du ser det finaste huset i världen. Du samlar ihop 1 miljard kronor för att bygga ett finare hus. När du har byggt huset, någon annan har byggt ett finare hus. Är det inte så? Du köper den här finaste Ferrarin för 10 miljoner, de släpper en ny bil. Som han, det tar aldrig slut, är det inte så? Och även om det här huset är finast på något sätt, någon bygger ett hus som är finare på ett annat sätt. Det ligger på ett läge där du inte har ett hus och så vidare. Jenny, det blir en ond spiral som aldrig tar slut när det kommer till dunya. Det finns alltid någon som har mer. Är det inte så? Taib. Men här, om du istället kollar på de som har det sämre än dig, så kommer du alhamdulillah uppskatta det goda som du har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Du kommer inse att du har fått mycket gott av Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Och det här är i dunya. Du ska inte jämföra dig med de som har det bättre. Men när det kommer till akhira, när det kommer till att dyrka Allah, att vara muslim, då ska du jämföra dig med de som är bättre än dig. Och du ska inte jämföra dig med de som är sämre än dig. Vad menas med detta? En person, han är muslim, han ber, han praktiserar. Och han jämför sig själv med folk som är kriminella. Folk som är kuffar, folk som är tuggare, folk som är brottslingar, folk som är helt keffa. Och då tänker han, mashallah vad bra jag är. De är jättedåliga, mashallah jag är jättebra. Jag gör salah, jag fastar ramadan och så vidare. Och han ser sig själv som mashallah supermuslim. Ja? Och då får han ingen hype, han får ingen energi att vilja bli en bättre muslim. Han nöjer sig med att vara bättre än de här dåliga människorna. När det kommer till religionen, jämför dig själv med folk som är mycket, mycket bättre än dig. Jämför dig själv med ulema, med folk som var från salaf och sahaba och så vidare. Jämför dig själv med dem och kolla hur mycket brister du har. Det här kommer att ge liv i den här tävlingsandan, att du ska bli bättre, du ska kämpa. Och wallah, jag har så mycket brister, jag måste bli bättre och så vidare. För att islam lär oss, i dunia ska vi inte tävla, men i religionen ska vi tävla med varandra. Fastabiqul khayrat. Allah säger tävla i det goda. Wasabiqu ila maghfiratin min jannikum, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Och tävla till er herres förlåtelse och paradis. Så vi ska tävla i det goda och alltid försöka bli bättre, eller hur? Och ni känner till den här hadithen, vad var det? När profeten alaihissalam sa till sahaba att skänk sadaqa. Och då så kom Umar radiallahu anhu och han tänkte, om det är någon dag jag ska vinna över Abu Bakr så är det idag. Vinna, yani asbiq, jag ska bli bättre än Abu Bakr, jag ska ge mer än Abu Bakr, så är det idag. Så Umar hämtade hälften av allt han äger. Taib. Och sen så kommer Abu Bakr radiallahu anhu och ger allt han har. Och Umar säger, jag kommer aldrig kunna vinna över honom. Subhanallah. Men kolla här tävlingsandan, hur sahaba ville göra mer och bättre än varandra hela tiden. Och det här är en fin egenskap som vi också borde ha. Men många av oss idag, den här gnistan och lågan är väldigt svag. Men den ska finnas, wallahi. Vi måste hela tiden tävla och försöka bli bättre i att komma till paradiset. Nah. Författaren berättar sen också från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam säger: Ta'isa 'abdu dinar wa dirham wal qatifa wal khamisa in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Rawahu al-Bukhari. Alltså säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ta'isa 'abdu dinar. Ordet ta'isa betyder här sukut, att någonting lågt, någonting värdelöst. Han är förutmjukad, han är låg. Eller han är en förlorare, eller han är en person som är nära ondska. Ta'isa 'abdu dinar, vad låg han är. Han som är slav till guld, han som är slav till silver, han som är slav till olika slags kläder. Om han får är han nöjd, och om han nekas blir han arg. Och den hadith finns i Bukhari. Här så säger profeten alaihissalam att det finns folk som är abdu dunya. De är slavar till dunya. Då säger ulema här, ista'badahu dunya. Dunya har tagit honom till en slav. Och kännehu asirun lid dunya. Är det som att han är en fånge till dunya? En person har en slav. Han äger slaven. Taib, han har slaven i sin makt och bestämmer över slaven. Taib. Här är det som att den här personen som är besatt av dunya är en slav till dunya. Han är fast i dunyas kedjor och bojor. Och han kan inte befria sig från det här fångenskapet. Han är en slav till dunya. Hans lustar och begär och hans vilja och hans kamp, allting är för dunya. Till skillnad från personen som är en slav till Allah och till akhira. Hans mål och hans kämpan och all hans uppoffring är för Allah och paradiset. Subhanallah. Han är en slav till Allah. Till skillnad från en person som är på det här låga sättet, att han är en slav till dunya. Till guld, till silver, till kläder. Och ulema säger att det här är bara liknelse. Han kan vara en slav till bilar, till kvinnor, till makt eller till allting världsligt. Vad sa profeten om den här människan alaihissalam? Ta'isa. Han är låg, han är förlorare och han är på ondska. Personen som är en slav till dunja. Finns det folk idag som är abdu dunja? Finns det? Finns det muslimer som har fallit in i detta? Det finns tyvärr. Att de har gjort dunja till sitt viktigaste mål. Och sen kan det här vara relativt. Att en person, han är fortfarande muslim och så vidare, men han kompromissar med massa saker för religionen och gärna kämpar så otroligt mycket för dunja på bekostnad av religionen och så vidare. Och så finns det de som är helt sålda till dunja. Som el-munafiqun och el-kuffar och andra människor som, yani, det är bara dunja. Akhira finns inte, Allah finns inte i deras agenda. Utan det är bara att kämpa och vara en slav till dunja. Och vad är beskrivningen av dessa slavar till dunja? Det är att om de får någonting av dunja, alhamdulillah, han är nöjd. Om han nekas någonting av dunja, han blir missnöjd. Och det här nämner Allah som en egenskap av munafiqun i Koranen. Att de, yani, vad kan man säga, deras måttstock när det kommer till glädje och sorg, det är pengar. Har du cash, alhamdulillah, han är glad. Har han inga cash, yani, livet är kaos. Det är så man ska tänka. Och vi har nämnt det här att pengar är inte, glädje är inte pengar. Utan sann glädje är att, yani, Allah azza wa jalla ger dig glädje. Han ger dig iman, du är nöjd med det du har fått och så vidare. Och det här är bara relativt. Och vi har ju nämnt att de mest olyckliga människorna på jorden, lever de i rika eller fattiga länder? Ha? Vart har folk mest psykiska problem? Rika länder. Eller hur? Vem är det som går till psykologer 24-7? Ha? Shrink, vad heter de? Ha? Det är rika människor, eller hur? För att de har problem med. Så att rikedom kommer inte att mätta din lycka. Utan lycka finner man hos Allah Azza wa Jalla. Och vi kan ta något till hadith som också bevisar detta. Abu Huraira radiyallahu anhu sa att jag såg 70 stycken från Ahlus Suffa. Och det var ingen av dem, dessa män, som hade ma minhum rajulun alihi ridaun imma izarun wa imma kisa. Yani ingen av dem hade två klädesplagg. De hade ett klädesplagg. Så vissa av dem, yani, försökte täcka överdelen av kroppen och det nådde ner till, yani, till smalbenen. Och vissa, det var lite längre, nådde ner till mot anklarna. Och vissa då liksom täckte sig med det här klädesplagget för att man inte skulle se deras aura. Och denna hadith finns i Bukhari. Det fanns ett folk i Medina som kallades för Ahlus Suffa. Och de bodde längst bak i profeten Muhammeds moské, alayhi salatu wassalam. Det var folk som hade kanske utvandrat, folk som inte hade någonstans att bo. Så de bodde i moskén, Ahlus Suffa, subhanallah. Inget hem, förutom moskén. Och de var så fattiga, som här beskrevs, att de inte ens hade två klädesplagg. De hade som ett klädesplagg. Tänk er att ha som kanske ett lakan eller någonting liknande. Yani, du måste verkligen försöka täcka dig på ett korrekt sätt för att någon del av kroppen inte ska synas. Har du två klädesplagg är det mycket lättare. Men vad är det här Abu Huraira vill säga? Att de var fattiga. De hade inte mycket. Men wallahi, de var älskade hos Allah subhanahu wa ta'ala. De var Allahs awliya. Var de inte det? Så att om dunya skulle vara värt någonting hos Allah, så skulle han ge det till sina awliya. Men då dunya inte är värt någonting, så tar han dunya från sina awliya. Är det inte så? Profeten Muhammad a.s. var han rik eller fattig? Han hade det normalt. Och ibland var han fattig. Men han var den bästa människan hos Allah. Så att man har fått mycket pengar betyder inte att man är älskad av Allah. Och att man har förlorat pengar betyder inte att man är hatad av Allah. Eller hur? Utan snarare, om Allah älskar en människa, kommer Allah att pröva människan. Allah kommer ge människan motgången. Det är ett tecken på att Allah azza wa jalla älskar människan. Vi tar en sista hadith, som är en hadith som ni alla har hört. Och det är också en hadith som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Det världsliga livet är den troendes fängelse och den icke-troendes paradis, berättade muslim. Ja. Vad menas med den här hadithen? Att dunya, det här världsliga livet, är den troendes fängelse och det är den icke-troendes paradis. Yani, det är de troendes fängelse om man jämför med den belöning Allah har förberett i nästa liv. Och det är kuffars paradis om man jämför med det straff som Allah har förberett för dem i nästa liv. Och också att den troende nekas att yani, göra allt han känner för. Det finns massa saker som är haram och regler han måste hålla sig till och så vidare. Till skillnad från nästa liv där han får göra vad han vill. Så muslimen är begränsad i det här livet. Till skillnad från el kafir som är en slav till sina lustar, en slav till shaitan och gör vad han vill. Så han är som fri på det här sättet. Berättas att en judisk man kom till en av salaf som var både rik och hade makt. Den här judiska mannen var superfattig. Och han kommer till den här ledaren och han säger, vad är det här för någonting som muslimer säger? Att det här är kuffars paradis och muslimernas fängelse. Kolla på dig. Du är rik. Kolla dina kläder. Kolla, du har makt. Och kolla på mig. Så den här mashallah ledaren, han var väldigt smart. Han sa, om du imorgon förflyttas till det straff som Allah har lovat kuffar och du jämför det med hur du var här i dunya, så är det här ditt paradis. Och om vi imorgon flyttas till den belöningen Allah har lovat oss, så är allt det här som ett fängelse för oss. Subhanallah. Ja, direkt han gav svaret. Jättesnabbt. Det är otroligt smart, mashallah. Allah gav honom tawfiq. Och så är det. Och som vi nämnde, jämför dunya och akhira. Ingen från paradiset skulle önska att komma tillbaka till dunya för att få någonting världsligt. Wallahi, ingen önskar att komma tillbaka till dunya för att njuta av någonting i dunya som har kommit in i paradiset. De enda som önskar att de kunde komma tillbaka till dunya, vilka är det? Shuhada, martyrerna. Och de önskar inte komma tillbaka till dunya för att få någonting världsligt. De önskar att komma tillbaka till dunya för att dö en gång till för Allahs skull. För att få ännu mer belöning som Allah har gett dem i paradiset. Men att få någonting av dunya, eller? Abadan. Alhamdulillah, de är nöjda med det Allah azza wa jall har gett dem. Så subhanallah, det är så här vi ska känna oss, att vi är begränsade, vi är som fängslade. Det här ska inte vara vårt paradis. Och ni vet, en person som är i fängelse förbereder sig för den dagen han ska komma ut, eller hur? Vilket liv han ska ha i framtiden. Han bygger inte sitt slott och sina rikedomar inne i fängelsecellen som att han ska leva där för alltid. Utan hans riktiga mål är när han släpps fri från fängelset. Och så borde vi också vara. Men Allah al-Mustaan, många av oss, vi bygger våra slott i dessa fängelser. Är det inte så? Och vi glömmer bort den här, det målet. Och det är paradiset. Wallah al-Mustaan. Må Allah azza wa jalla förlåta oss för våra synder. Och ta vårt liv i det bästa av tillstånd. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.